Jag kan säga, när jag fick förfrågan om att predika för ungefär en månad sedan så blev jag för det första väldigt glad. Nästa steg är ju att man får liksom, oj, hjälp. Och när jag kom hem så fick jag ett ord ganska snabbt. Så här, tjuff, den ska jag ta. Så gick det 10 dagar och jag var i våra garage. Jag stod och slipade trädgårdsmöbler. Förnissade ett reparerat bord. Och så började tankarna gå. Och sen så, men vänta nu här. Här är det du som vill säga någonting. Och det var som att han bara kastade om. Så det första budskapet, det kom en annan gång. Men vi ska tala om att frukta Gud. Sann gudsfruktan. Och det är inget jätteenkelt ämne jag fick. Men hjälp. Hur ska jag kunna förmedla det? Jag som inte är en van predikant. Men okej, Gud. Han var på mig ungefär en timme medan jag stod och slipade här. Tankarna bara rörde sig fram och tillbaka i olika tankegångar kring att leva i en sann gudsfruktan. Och det här är någonting som vårt samhälle under de senaste 100 åren har tappat nästan totalt. Det som en gång var naturligt, oavsett om du hade en varm gudstro eller inte, så fanns det ändå en respekt, en vördnad för Gud. Som har legat som en plattform i vårt land i många, många år. Och där har samhället monterat ner det här systematiskt. Så gudsfruktan har blivit ett konstigt ord för väldigt många. Och min plan är att vi ska ta oss igenom det här. Jag har 4 punkter. Jag började med punkt 4. Nej, det gjorde jag inte riktigt, men jag var där i de trakterna. Men jag tänker att vi ska bara titta lite. Vad innebär det då att frukta Gud? Varför ska vi frukta Gud? Och förstå, vem är han? Och det är ju jättesvårt att stå här och tala om vem Gud är. För det blir ganska taffligt. Det blir en väldigt mänsklig bild. Men jag ska ändå försöka. Ja, vi grundar i ordet. Jag har några bibelställen. För det första är han skaparen. Och det tog vi faktiskt inte upp första Mosebok 1. Det behöver vi inte. För det vet vi, de flesta av oss har läst den här bibelberättelsen många, många gånger. Men bara det säger en del om vem Gud är. Hur stor han är. Men han har liksom... Ja, men det är bara att titta ut på naturen idag. En del hävdar att ja, det kommer från en slump en gång. Det var liksom en ihopkomprimerad cell. Och så utsattes den för något, på något sätt av något slags skumt tryck och skap. Och sen så har vi blommor och alltihopa. Efter några miljarder år. Mm, den är logisk. Det finns en matematik som har räknat ut att det är mer sannolikt att gudstron är rätt skapelsen än att det här är sant. Intressant. Och det var en profan matematiker som på något sätt sattes ner och räknade. Men alltså, bara det säger man att om han är den han säger att han är, om skapelseberättelsen är sann som det står i ordet, bara det ger mig en fruktan för att han är så mycket större än vad jag är. Och att jag kanske ska ibland lägga ner mitt eget inför honom, därför jag har inte en chans att matcha honom. Det är den första, tycker jag, grunden. Vem är han med då? Men han är helig. Han är fullkomlig. Han är avskild från allt ont, all synd. Han är ren fullt ut på alla plan. Och här ska vi faktiskt läsa ett av många favoritbibelställen från Uppenbarelseboken. Vi ska läsa från Uppenbarelseboken 4. Och där Johannes får se. Han får en himmelsk syn, det känner de flesta av oss till. Och då utropar de här varelserna som han ser uppe i himlen inför tronen. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var, han som är och som kommer. Alltså redan de som då levde och lever hade förstått det här. Seraferna, keruberna, änglarna, hela himlens härskara förstår Guds helighet. Och Johannes fick en uppenbarelse, fick se in i himlen och fick se det här. Och ja, men han stod ju inte där. Ja, men jag är ganska bra jag också. Han låg ju som en platt fisk på marken, fullständigt förkrossad inför honom. Lite tidigare så stod det när Jesus kommer bakom honom och möter honom. Och han är klädd i allt det här med vitt hår och kläder och alltihopa, fötterna som malm som brinner och hej och. Alltså bara den bilden. Så Johannes liksom fick smaka och se på Guds helighet. Halleluja. Vad är han med då? Han är barmhärtig och full av nåd. Psalm 103. Det kommer bli en del bläddra idag. Visst, det kommer bakom mig, men jag tycker det är kul att kolla min egen bibel. Halleluja. Vers 8-13. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Så som en far förbarmas över barnen, så förbarmas Herren över den som vördar honom. Och att vörda, det är ett annat ord för att frukta Gud. Och det här bibelstället pekar på det vi kommer in lite senare. Vad finns det för fördelar med att frukta Gud? Du vet då. Han ser till dig som sitt barn. Det gör han kanske ändå, men det finns väldigt positiva effekter av detta. Så han är helig, han är nådig och barmhärtig. Det är våran Gud. Sen är han kärlek. Johannes 3:16 är ett fantastiskt bibelställe som vi kan i sömnen, de flesta av oss. Men jag vill ändå att vi läser det. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Hur många av oss skulle vara beredda att offra sig själv för någon annan? Ja, det är kanske någon. Jag har tänkt det om mina barn också. Hamnar vi i skarpt läge så skulle jag nog vara beredd att offra mitt liv om det kan hjälpa dem på något sätt. Men det är kanske då de allra närmaste. Skulle jag vara beredd att offra mitt liv för Gittan? Ja, förmodligen. Skulle jag vara beredd att offra mig för hela Gittans släkt för att de, ja, och så vidare. Skulle jag vara beredd att offra mitt liv för allt som det som Jesus gjorde? Inte en chans i världen. Jag skulle inte klara det. Jag skulle inte våga. Jag skulle nog inte ha så mycket kärlek till alla människor att jag skulle vilja dö för dem heller. Men han är kärlek, alltså hade han en plan, och det känner vi ju till. Att ge sin son, för det var enda sättet att försona människan med fadern. Och det här är lite kort om vem Gud är. Varför vi då ska faktiskt frukta honom eller vörda honom. För fruktan kan ju vara ofta ett negativt ord. Det står ju på ett x antal ställen, jag tror det är minst en för varje dag, att frukta inte, var inte rädd. Men att frukta Gud är en annan sak. Även om vi, jag tänkte på det igår senast, ska jag vara rädd för Gud? Nej. Men jag måste inse att han kan faktiskt, han avgör vad han gör med mitt liv. Han äger mitt liv. Han har makt över mitt liv. Han har makt över liv och död. Så det är klart, ett visst mått av rädsla kanske jag borde ha. Att jag inser det, att jag kanske måste, jag behöver tänka mig för. Jag kan inte leva hur som helst om jag vill ha honom på min sida, om man säger så. Och det är klart att det är svårt att jämföra Gud med människor. Det är nästan omöjligt, för det gör vi ofta. Jag kan erkänna det själv att när jag läser Bibeln, när jag hör förkunnelse, så filtreras ju allting om Gud, om ordet, genom min hjärna på något vänster. Vi är sådana. Men jag ber ofta den helige Ande, hjälp mig att det här filtret inte förstör min gudsbild. Att jag inte tappar fruktan och vördnad, respekten för att Gud är Gud och jag är en liten enskild människa. Tack, älskade. Okej, vi går in på nästa fråga. Vad leder Guds fruktan till? Får det några effekter? Påverkar det dig och mig? Påverkar det de människor som inte fruktar Gud? Påverkar det oss som åtminstone vill frukta Gud? Vi läser från Jesaja 41. Vi ser. Att frukta Gud ger oss kraft och förmåga att inte vara rädda. Att inte frukta världen. Och det tycker jag är ett underbart löfte, en styrka. Alltså om jag lägger min blick, mitt fokus på honom, så behöver jag inte frukta den här världen. Jag behöver inte vara rädd för det som finns i samhället. Nu ska vi se. 41:10. Jag bläddrar rätt här. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Är inte det ett fantastiskt löfte? Behöver inte vara rädda för det som händer runt omkring oss. För jag fruktar honom som har makt över liv och död. Jag älskar honom, jag har lagt mitt liv i hans händer. Och det är ett erbjudande som alla borde ta. Men jag vet också att det är alldeles för många som inte har förstått det här jag pratar om nu. Och min önskan och min längtan från djupet av mitt hjärta är att de människor vi möter, där vi berättar för dem om det här, så förstår de det och vill ha det, vill ta emot frälsningen. Så att de får den rätta relationen till Fadern och kan frukta honom. Och då behöver vi inte frukta allt som händer. Det är en sån gåva, det är en sån styrka, det är en sån kraft att vakna varje morgon. Jag vet vem jag tillhör. Det spelar ingen roll vad Putin håller på med, Xi Jinping i Kina och Trump och alla de här gubbarna. Eller några häxor ute på Bokenäset som förbannar håller på. Det spelar ingen roll, för de har ingenting att säga till om egentligen. Jag behöver inte frukta. Jag behöver inte vara rädd. Jag får kasta mig i Faderns famn. Halleluja. Vi läser om 1 Johannes 4 också. Vi ser då så jag hittar rätt här. Flera såna här. Jag tycker det är så viktigt. Och det är viktigt att hitta så styrka det man säger. 1 Johannes 4:4-6. Ni kära barn är från Gud och har besegrat den. För han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Alltså vi har en annan tillhörighet. Och det här har vi ju pratat om tidigare i församlingen. Men det kan inte nog betonas att vi är en del av Guds rike, inte av den här världens rike. Vi behöver alltså inte vara rädda för det som sker i den här världen. För sanningens ande, helig ande, bor i oss. Det är lite obegripligt egentligen, för hur i hela världen kan en helig ande hoppa in i mig? Alltså det känns som att, ja, hur i hela världen går det till? Alltså, men det är då man släpper. Okej. Du är Gud, du vet, du har koll. Jag är här nere och jag gör mitt bästa. Men det är faktiskt så som det står. Den helige ande bor i oss som tror. Och han vill ge dig styrka för varje dag. Han vill ge dig rätt perspektiv på ditt liv. Han vill ge dig rätt perspektiv på vem Fadern är, vem Sonen är, vem den helige ande är. Han vill hjälpa dig i vardagen, även om vardagen ibland är mörk. Han vill inte att du ska frukta världen. Han vill att du ska frukta honom. För han har makt över liv och död. Okej. Det står också att vi ska inte frukta människor. Psalm 118. Psalm 118, vers 4-6. Sorry. Jag älskar att läsa det här. Så ska de som vördar Herren säga. Evig är hans nåd. I min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade mig och gav mig rymlig plats. Herren är med mig, jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag ska se i triumf på det som hatar mig. Nu tog jag en vers till. Herren är med mig, var inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Ja, tekniskt sett kan en människa döda min kropp i kött. Det kan avsluta det här. Och det skulle ju förmodligen vara väldigt jobbigt för de som är kvar. För mig är det bingo. Ja, men det är ju raka spåret hem till pappa i himlen. Och då är min kamp över här. Nu är det inte så att jag går och längtar att någon ska skjuta mig idag. Det är inte det jag säger. Eller att jag längtar efter att springa och dö imorgon. För att någon är våldsam mot mig. Eller att jag Men ändå vill han hjälpa oss att få rätt perspektiv. För han är med dig. Och mig. Vi behöver inte frukta människor. Vi behöver inte vara rädda för dem. För de kan bara skada din kropp. Okej, det kan ske tortyr och elände som i Nordkorea och Kina och det länder. Men man har hört vittnesbörd från flera av de här pastorerna. Man har suttit inlåsta länge och blivit torterade. Det är som en helig ande bara där och ger dem kraft att ta sig igenom. På något märkligt vänster som vi med vårt mänskliga förstånd då förstår. Då tänker man, men hur gör du det, Gud? Ja, nu frågar inte mig, men han gör det. Kan utstå de mest vidriga saker. Och du tar dig igenom det med sinnets, liksom med sinnet i behåll. Och tron vid liv. Så vad kan en människa göra? Ja, Romarbrevet 8:31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Wow. Vem har du på din sida? Gud. Vem stöttar dig i allt? Gud. Vem intresserar du dig när du vaknar på morgonen? Gud. Varför då? Jo, för han älskar dig så mycket. Han har gjort dig, han har format dig. Redan när du låg i din mammas livmoder så hade han en plan för ditt liv. När första cellerna möttes, tjong. Yes! Halleluja! Så titta på den, där är han, där är hon. Åh, det här kommer bli så bra. Så han var med från första sekundens befruktning. Och han är med dig tills den dagen hjärtat slutar slå här. Behöver vi då vara rädda för människor? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men sen är vi mänskliga och vi har en tendens att påverkas av vår omgivning. Det är så. Men jag tror att den helige ande, jag vet, han vill hjälpa dig i allt detta. Han vill ta dig igenom det här vid dina sinnens fulla bruk. Med tron i behåll. Kanske till och med starkare. Halleluja. Okej, vad leder Guds fruktan till mer då? Jo, en helgad livsstil, skrev jag. Vi tittar i Hebreerbrevet 12. 28. Ska vi se. När vi nu får ett rike som inte kan skakas. Låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. Alltså, vi kan tjäna och behaga Gud när vi fruktar och vördar honom. Ja, men ta ett väldigt konkret exempel. Min älskade Gitta som sitter framme. En fantastisk kvinna som jag har fått gåvan och var gift med i snart 23 år. Jag skulle för aldrig någonsin vilja skada henne. Jag vill inte göra henne ledsen. Jag vill att hon är glad över mig. Att jag kan tjäna henne på olika sätt. Att hon är nöjd. Att hon kan säga, ja, men här kommer min Sven. Han är alltid så här. Hur mycket mer vill inte jag göra det mot honom? Även om jag inte kan förtjäna hans kärlek. För det hamnar vi ibland. Att jag försöker prestera någonting för att Gud ska bli nöjd med mig. Den vinner du inte smack på. För det är inte värt någonting. Men däremot om du gör någonting för honom. För att du älskar honom. Jag kan känna att jag vill ge tillbaka. I tacksamhet. Men jag gör det inte för att jag ska liksom förtjäna någonting av det. Och det är liksom det här det handlar om. Tjäna och behaga Gud. Med. Alltså någonstans när vi lever i en sund relation. i vördnad, i en gudsfruktan och förstår vem man är, då vill inte jag och du förhoppningsvis synda medvetet. Vi vill inte springa omkring och ställa till det. Sen som Kristoffer undervisar, och det stämmer det, vi har ett kött som försöker ställa till det. Och ett kött är ju lite märkligt uttryck, men det är ett uttryck för vår mänskliga natur. Och vår mänskliga natur lever fortfarande. Det tror jag de flesta har märkt. Så det är inte det. Men att komma in i en fruktan för vem Gud är leder till att du vill inte leva efter din mänskliga natur. Så det har en positiv effekt att förstå vem Gud är. Halleluja. Filipperbrevet 2, 12-16. Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Vet du vad? Den som fruktar Herren och strävar efter att leva så, det lyser som stjärnor. Visst är det häftigt? Det är ett fantastiskt bibelställe. Där ni lyser som stjärnor i världen. Hur då? Jag kan ta ett praktiskt exempel på min arbetsplats. Min gamla arbetsplats i Trollhättan för ett antal år sedan. Där hade jag en kollega som var uppväxt i frikyrkorörelsen. Men någonstans ändå hade kommit på glid lite grann så här. Han hade kvar sin tro, men det var inte mycket mer så. Pratade en del med honom, en fantastisk ung man. Som älskar sin familj och älskar sina föräldrar. En god man på många sätt. Och så kom han till mig en dag så här. Sven, det är så härligt att möta dig. Ja, vadå? Ja, men du kommer där, rak i ryggen, med ett stort leende på dina läppar och du utstrålar. Ja, den gode tid, vad är det? Vem tittar du på? Vem är det du ser? Alltså, gick jag hem och berättade, vi pratade lite. Förmodligen är det han Jesus, det är Jesus han ser i mig. Jag lyste som en stjärna bland människor. Varför då? Ja, men därför att jag längtar efter att leva i en fruktan och vördnad för Gud. Då händer någonting. För du kan inte göra det själv. Visst, man kan ha ett leende på läpparna och det gör ofta nytta. Än när man kommer och syns man har sålt korn och tappat mjölken och allt det där. Då blir man lite deppig. Jag har ingen mjölk och inget kött heller. Livet blir tungt. Men det håller inte i längden. Men när du har den heliga ande på din insida, när Jesus bor i dig genom den heliga ande, då kan du ha ett äkta leende även i tuffa perioder. För när jag var där på den arbetsplatsen, då hade min dotter Malin kanske inte de svåraste perioderna, en av dem. Så livet var inte så enkelt. Hennes liv hängde över mig och jag stöttade min dotter som en pappa gör. Men jag kunde gå där och jag gick inte och tänkte, och nu ska jag min son gå rakt i ryggen och jag ska gå och le hela dagarna. Precis som en from kristen. Nej, det tänkte jag inte en enda gång. Jag tänkte jag går till mitt jobb och så gör jag mitt bästa den här dagen också. Och så bara den helige ande var med mig. Och jag tänkte, wow. Han såg Jesus i mig. Tack. Åh, jag blev så tacksam. För det är precis det jag längtat att människor ska få se Jesus. Sven är inte särskilt märkvärdig. Han är full av fel och brister. Och ja, en ganska självisk, egoistisk typ i mellan varven som inte alla ser. Men jag tror ni förstår vad jag är ute efter. Och i och med att jag har fått en liten uppenbarelse om vad det innebär att frukta Herren, så kunde han verka genom mig ut till min kollega. Han sa till och med det här som gjorde mig oerhört glad men lite chockad. En dag ska jag bli som du, Sven. Jag ska ta tag i min tro igen. Jag bara, yes! Det är liksom, ja, det här är häftigt. Okej. Okay. En sak som gudsfruktan leder till, som jag kom på faktiskt och jag tycker är fascinerande, det är att Guds ord hålls för sant. Vi ska läsa från Jesaja 55, vers 10-11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Alltså att ordet är verksamt, levande och sant. Vi tar en klassiker. Förresten, när jag ändå är i Jesaja, då kan jag koppla det till ett av de här bibelställen jag har landat i när jag inte förstår. Och det är ju ganska ofta i och för sig. Och det är faktiskt från vers 8 i samma kapitel. Mina tankar är inte era tankar. Och mina då är Herrens tankar. Är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Och det är ett förtröstansfullt bibelord när jag inte förstår, när jag inte ser vad är det som händer. Men varför Gud? Då kan jag landa där. Okej, du är högre. Du har perspektiv på tillvaron. Jag satt och studerade en myra hemma. Vi bor i skogen mer eller mindre. Vårt hus är byggt på en skogsmark en gång i tiden. Och det är klart att myrorna bor kvar. De flyttar inte på grund av att Filip Dahlborg bankade upp ett hus där 1970. Utan de tänker att här är våran tomt. Och många, det är säkert flera av er som har tittat på myror, men det är otroligt fascinerande. Och så tänkte jag det. Den där lilla prylen, den är cirka 4 millimeter lång kanske. Han kommer skuttande där. Jag har aldrig sett en myra. Nej, förstår mig rätt nu. Han kom springande och de kommer. Det är sällan de liksom går så här. Ska vi gå och häppa ett barr? De kommer. Var är barret? Var är den döda insekten? Alltså det går fort. Myror, har ni tänkt vad snabbare de är? Men den har ju inte större perspektiv. Hur långt bort ser myran tror du? 5, 6, 7 millimeter kanske i bästa fall. Där ser du ett par grässtrån. Där kanske kan med lite luktsinne och lite annat intellektuellt som de eventuellt har ana sig till någonting. I myrstacken ligger drottningen då, som är lite större. Och har pejl på att försöka styra hela myrstackens invånare någorlunda så att de gör hyfsat bra saker. Men hon ligger ju där nere i sin lilla grotta. Hon ser ju inte ett smack. Det är tvärmörkt. Jag kan uppleva att jag är som en liten myra ibland. Och det är inte för att förringa mig själv. Hur stor koll har jag egentligen? Nja, inte globalt sett. Kanske inte ens Uddevalla kommunmässigt sett. Men Gud är ju så otroligt mycket större. Och sen jämförde jag mig själv med Mira. Jag kan ju stå och titta över hela våran tomt hemma. Jag vet vad som försiggår ungefär, fågellivet och det, vi ska fixa en mur där och huset ska målas om några år och allt det. Myran kommer där med sitt lilla grästrå eller sin lilla, har koll på 0 utom närmsta sekunder framför sig. Kan då Gud vara så mycket större som jag än myran? Ja, definitivt. För han har koll på 8 miljarder människors tankar. 8 miljarder människor, hur många hårstrån som är på huvudet. Han vet vad varje människa tänker när de vaknar samtidigt. Och för mig är det totalt hisnande. Men om man jämför mig och myran så, ja, varför skulle inte det kunna finnas en varelse som är större än vad jag är som människa? Ja, just det. Och det blir så, men det är självklart att Gud finns. Det är självklart att det här är sant. Och då kommer jag in i liksom en, okej, Gud, jag ger upp. Jag lägger ner, det är ingen idé att försöka förstå Gud. Det sa jag på midsommarafton. Jag är lite rörig nu, det märker ni. Men mitt hjärta bubblar. På midsommarafton var vi 16 pers i vårt hem. Ute på trädgården och i vårt växthus på kvällen. Och efter en sund lovsång och profeterande hit och dit. Så bara säger, försök inte förstå Gud. Sluta, sa jag. Sen tänker, vad sa jag nu? Men det är lite det jag är inne på. Det är ingen idé. Du och jag är experter för att analysera, försöka förstå, vi lägger intellektuellt hur det här funkar. Vi lägger upp en plan för nästa dag, intellektuellt hur funkar det. Och så, okej, Gud, du vill vara med någonstans här på ett hörn. Att frukta Herren. Det är att hålla Guds ord för sant fullt ut. och sträcka sig att leva efter det fullt ut. Johannes 1. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så vers 14 också. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Alltså, vad står det här? Jo, det står att ordet egentligen var Jesus. Jesus ordet är det lika tecken. Vad ska jag då ha för inställning till ordet om jag fruktar Gud? Förmodligen att det är sant. Annars bestämmer jag ju över Gud. Annars gör jag ju mig större än han. Eller ger mig rätt att degradera honom på något sätt. Varför skulle han annars skriva det här? Ja, för mig är det ofattbart. När man börjar dribbla modet. När man börjar plocka bort saker, för det matchar inte min världsbild. Eller nej, men det där var bara för 2000 år sedan. Det sades, det gäller inte idag. Det står att Guds ord är evigt. Och om Gud nu, som lever egentligen i en annan värld, ett tidlöst rike, men ändå har koll på allting, varför skulle han låta saker stå kvar om det inte gällde idag? Då hade han kanske inte skrivit det när boken skrevs en gång. För då, om Gud tänkte, ja, men kulturen på 2000-talet i Sverige, nej men den matchar inte med Bibeln, den kan vi inte ha med. Ja, men hallå. Vi läser psalm 12 också. 12 vers 7. Herrens ord är rena ord. Silvret luttrat i degel av jord renat 7 gånger. Herrens ord är renat. För mig säger det väldigt, väldigt mycket. Alltså någonstans så tror jag lite det jag var inne på alldeles i början. Varför samhället ser ut som det gör idag. Samhället har tappat fruktan för Gud och för Guds ord. Vi låter andra saker ta över. Och jag är en av dem som har blivit påverkad av samhällets funktioner, samhällets kultur, samhällets nya traditioner. Du och jag är drabbade av det här mer eller mindre allihopa. Och när vi läser Bibeln så säger man, men så där kan det inte vara. Det funkar ju inte. Jag har ett klockrent exempel som jag får bekänna. Och det här har faktiskt bara hänt de sista veckorna. Ibland är det väldigt bra att gräva inför en predikan. För ett antal år sedan så sjöng vi en av, jag tror det är Matt Redman. He gives and takes away. He gives and takes away. Och jag känner, men det där stämmer ju inte att Gud går och sen tar och ger. Men nu när jag har landat här så, men varför skulle inte Gud kunna ta? Ja, men när jag sjöng den här sången, vi ändrade texten i den svenska texten. Emanuel Forsén gjorde en textvariant på det här. Och jag tänkte, vad skönt det var att sjunga den. För det här var ju jättejobbigt. Är Gud en Gud som tar ifrån oss? Och Hebelsson, men varför skulle han inte kunna göra det? Är inte Gud Gud? Ja, alltså ärligt talat, det här är helt färskt. Jag har fått ompröva min gudsbild bara sista veckorna. Står det i Guds ord att Gud tar? Ja, men får han väl göra det då? Vad har jag för rätt att säga till Gud? Nej, du får inte. Eller jag tror inte det är sant. Ja, men hör inte själva hur tokigt det här blir. Och idag vet vi att kyrkan under perioder och kanske framförallt de sista 25-30 åren har gjort avkall på allt möjligt i Bibeln. För det passar inte in i vårt samhälle. Vi tar bort det där. Och det börjar redan på 60-70-talet med kvinnliga präster och hela den debatten och allt vad den innebär. Och sen är det HBTQI och det är familjeplanering och det är abort och you name it. Som Bibeln är ganska tydlig med. Det är väldigt få av de här sakerna jag sa nu som egentligen inte är tydliga. Men vi landar i att nej, men det funkar inte idag i vårt moderna samhälle. Vi måste ju ändå vara lite världsliga. Fast så säger man nog inte. Men det blir ju det. Du gör avkall på det som står. Sen finns det vissa bibelställen, det vet vi, som har tolkningssvårigheter. Dopfrågan är en sån fråga. Där finns det utrymme för två tolkningar. Och det har det gjorts historiskt. Men de flesta av de här sakerna som jag hastigt nämnde är klockrena. Men vi väljer att inte följa av någon för mig outgrundlig anledning. Så att jag hade samtal med en pensionerad pastor här i veckan. Vi delar de här sakerna med varandra. Han sa en intressant sak i den samtalet. Samtidigt, Sven, vad är vi beredda att ta strid för? Ja, den är bra. För ska man ta strid för allting som man tycker verkar vara fel i församlingen idag? Inte bara, jag tänker inte fristaden i första hand. Men om vi tittar större. Då kommer man ju vara bara den sura, arga, irriterade, vrånga, vresiga. Men jag tror samtidigt, om jag ställer mig på Guds ord och tror att Gud har skrivit sitt ord, då kanske jag ändå säger, men jag tror att det som står är sant. Men du får gärna tro annorlunda, gör annorlunda. Jag kommer inte gå och kriga med dig om det. Det handlar om att vi försöker hitta gemensamma så mycket som möjligt. Men sen är frågan, var går gränsen? Där jag inte kan ställa mig tillsammans med en som ändå bekänner Jesus. Där jag är tvungen att göra så mycket avkall på det jag vet är sant. Den tänker jag ge min idag. Den får vara en pröva själv. Men jag tror att Gud är intresserad av att hålla sitt ord heligt. Det är därför det är som ständig kamp om ordet. För fienden försöker förvränga och pervertera. Och få kyrkan ur balans och göra massa fel saker. Okej, hörni, en liten stund till. Vart leder det om vi inte fruktar Gud? Den är nästan lite jobbigare. Men jag tänkte ta med den. Vi går till... ta upp dem. Jag skrev så här, synd får större utrymme i livet. Vi läser från Galaterbrevet den här... Ja, köttets gärningar. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger det i förväg, vad jag redan har sagt, det som lever så ska inte ärva Guds rike. Den här listan är inte särskilt kul. Jag tror de flesta av oss är med på att det här vill vi inte ha. Men om jag lever i ett som kristen och ändå har bestämt mig för att jag menar, ja, Gud finns med där. Det är mycket lättare att trassla in sig i en del av det här. Kanske inte så grovt som för en del av de här ganska grova, det är ganska tung synd. Om man nu kan. Men sen är synd, det är synd. Det finns liksom ingen katalogisering. Men om jag lever i en gudsfruktan, då kan jag få kraft att undvika de här. För det är lättare att börja, man glider lite. Ja, men det var inte så farligt, det fick inga konsekvenser. Ja, testa lite. Och så börjar man som du sa om alkohol sist, det tyckte jag var så bra. Att allt är tillåtet. Är det tillåtet att dricka alkohol? Ja, det är det. Men det kanske inte är bra för dig. Eller det kanske inte är bra för din omgivning om vi förlänger det. Vi har nolltolerans på alkohol hemma. Dels har sett så fruktansvärt mycket negativa konsekvenser av det. Både i min familj och i min omgivning. Men dels vill jag kunna bjuda hem vem som helst, när som helst. Utan att det står en vinflaska som får en kompis att bli alkoholist igen. Jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag har skapat, väckt upp ett alkoholberoende hos någon. På grund av att jag tillåter mig själv att dricka vin hemma. Och så bjuder jag hem någon som jag inte känner så väl. Och så gör den personen torsk igen på skiten. Burr. Jag skulle få fasta i veckor och be Gud om förlåtelse. Känslomässigt. Jag vet att han förlåter mig en gång. Men ni förstår. Nu tog jag det lite längre. Men det här har med gudsfruktan att göra, vänner. Det har faktiskt med det. Alkohol är inte det viktigaste i ditt liv. Borde inte vara i varje fall. Och varför ska du som ren helgad kristen ha det hemma då? Har det i jordkällan möjligen. Och bjud inte dit någon. Om du ändå måste gå ut och smygdrycka ner öl eller en vin. Så gör det när du inte har vänner där. Och att inte de kan råka hitta det. Fast vi brukar ha guidade turer i vår jordkällare. Så det är väldigt dumt för oss att ha öl och vin hemma i jordkällan. Så. Okej. Vad är det mer då som kan hända? Ja, men det är ju där vi har rört oss. Att villoläror sprider sig i församlingen. Andra Petrus 3:16. Ja, jag tar från vers 15. Delvis. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Förvränger. Okunniga och ostadiga människor förvränger. Och då kan man fundera på, hur ska du undvika att vara en ostadig människa? Jo, men håll dig nära honom så kan göra dig stadig. Lev i gudsfruktan så undviker du det här. Du minskar risken att villoläror börjar förkunnas i din församling. Eller hur? För om du fruktar Gud och fruktar hans ord och tror att ordet är sant fullt ut, då är vi väldigt, det är mycket, mycket lättare att hålla sig på banan. Det är väldigt mycket lättare att leva det rena helgade liv som han vill, så att du kan få ut evangeliet till den värld som håller på att gå förlorad. Jag menar, Svenska kyrkan generellt nu, förlåt nu ni som älskar Svenska kyrkan, det gör jag också. Men det är faktiskt ganska mycket villolärare i vissa sammanhang. Tror ni, har de väckes i Svenska kyrkan idag? Nej, inte jättemycket. På vissa håll, men då är de inte villolärare. Det är så väl om ungdomarna kommer nu då. Det börjar komma ungdomar som ramlar in i kyrkan för de är hungriga. Men då läste jag till och med en artikel i Världen idag. Att problemet är att i vissa av de kyrkorna vet de inte hur att ta hand om dem. För de här ungdomarna är ute efter renhet. Och då märker de själva att, jaha, hur kan vi nu göra då? Därför i den församlingen predikar de inte Guds ord. Medan barnen och ungdomarna har börjat fatta lite. Och då kan de till och med mer än vad församlingsassistenten och diakonen kan. Varför då? Jo, men de har inte levt i Guds fruktan. De har inte levt i en önskan, en strävan att hålla sig i ordet. Hålla sig nära honom som har gjort allt för dig. De har låtit sig dras in i världens tänkande system. I det politiskt korrekta, etc, etc. Och det här har inte skett över en natt. Det har varit ett systematiskt arbete i ungefär 100 år. Och nu skördar vi frukten. Och det här är faktiskt ett jätteviktigt område. Och det här är kopplat till Guds fruktan. För hade jag trott att Gud, ja men han är en snäll Gud. Han är ingen snäll Gud. Han är en kärleksfull, barmhärtig, nådefull. Men Gud är inte snäll, inte det mänskliga perspektivet snäll. Han uppfostrar oss. Kan inte en snäll Gud göra. Nej, men folk tror att han är snäll och då har han överseende med precis vad som helst. Ett bibelställe till. Apostlagärningarna 20. Jag närmar mig. Vers 29:30. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er. Och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Vi måste hjälpas åt, kära syskon, att vaka över varandras tankar. Ge, som jag sa förra veckan i min lilla kommentar i slutet, var tillsammans med andra. Dela ordet tillsammans. Be den heliga ande att uppenbara sanningen för dig. Be för de som predikar i församlingen att de predikar sanning. Håll er nära Herren. Frukta honom som har makt över liv och död. Skriva som punkt 4. Måste vi frukta Gud? Ja, den kan man ju fundera på. Men jag tänker det beror på vad vill du leva för liv? Vem är din ledstjärna? Vad får det, som jag har talat om tidigare, vad får det för konsekvenser om jag inte gör det? Det jag gick och funderade på hemma. Jag tror att jag inte är ensam om att tendera till att misslyckas i det här. Att jag trots allt gör Gud mänsklig. Eller åtminstone väldigt mycket filtrerar det jag hör genom mitt intellekt. Genom mina erfarenheter. Jag tror att du och även jag har hamnat fel ibland. Det kan vara detaljer. Men det kan också vara att man hamnar rejält fel. Och jag tänker, när vi har talat om de här sakerna, vi, jag. Så finns det ett mått av allvar här. Det finns också en, jag tror Herren vill ha omvändelse. Vi behöver daglig omvändelse. Men jag ska kasta ut mig en fråga. Är det någon här idag som sitter och funderar på aj då? Såg en förkunnelse för New Wine. Med en engelsk pastor. Predikan Lazarus. Jag fick det nya. Bara. Han sa, vilken sten är mellan dig och Jesus? Stenen som låg framför graven då. Han sa, är det någonting du har hört Herren tala att du ska göra som du inte har gjort? Jättebra frågor. Är det någonting du blir påminn om här nu? Så jag tror att vi kan hjälpas åt att be för det. Det finns tid att be om förlåtelse. Syndabekännelse är bra. Och om du är ärlig så kommer du få ett definitivt gensvar från Herren. Där du kanske behöver ompröva. Jag också. Jag har haft ganska mycket omprövning de här veckorna när jag levt i det här. Jag kanske ligger snäppet för det. Nej, jag skojar där. Det vet jag inte. Men är det någonting du är med dig så jag kan se två alternativ. Antingen om du vill ha någon som lägger händerna på dig. Eller åtminstone stå med dig och be tillsammans. Ära honom för den han är. Tala om hur mycket du älskar honom. Utgjut ditt hjärta för honom att du är den enda i mitt liv. Lägg ner ditt liv inför honom. Be honom om hjälp att frukta och vörda honom resten av ditt liv. Men har du någonting du går, som du bubblar på in i det här, känner nej det här. Så ber vi gärna för dig. Eller be någon granne be för dig. För det är gott ibland att göra det med någon.